Vi får sitta inför ditt ord en stund här. Jag ber att du skulle med din helige ande uppvärdera det för våra hjärtan och för vårt sinne. Vilken oerhörd förmån att du har gett oss ditt ord. Att vi får som församling samlas för att sitta under ditt ord. Att det får tala liv till oss här. Så jag ber att du ska hålla mig och alla vi som lyssnar i den helige andes grepp. Så att det som går ut är ditt ord, Herre. Och det som vi tar emot är ditt ord till liv och till uppbyggelse. I Jesu namn. Amen. Gott. Vi är i den här serien Teologi för livet. Där vi försöker ta vardagsnära saker och se på vad har Bibeln att säga till oss om det. Och vi inledde serien för sist, härom sistens med att tala om teknologi. Vad har Bibeln någonting faktiskt att säga in i det? Så har du inte lyssnat på det så ligger det ute på våran podd. Du får gärna lyssna på det om du vill. Och idag kommer vi tala om relationer. Och försöka se ur ett teologiskt perspektiv vad har Bibeln att säga om relationer. Och det första jag vill säga, det är att Gud värderar relationer. Det är så tydligt i Bibeln att Gud bryr sig om relationer. Så vi till och med brukar ibland säga så där att om en kristen tro, det är inte en religion, utan det handlar om en relation. Och det är sant. Därför att det är någonting vi ser så tydligt i Bibeln så att vi gör det statementet. Alltså det handlar inte främst om något du gör. Att vara kristen är inte främst något du gör, utan något du lever i. En relation med Gud. Och Gud bryr sig om oss. Han bryr sig om vår relation med honom. Men också våra relationer med varandra. Och varför gör han det? Jo, därför att han bryr sig om dig. Så han bryr sig om våra relationer med honom, men också vår relation med honom, men också med varandra. Och det här springer ur att Gud är relationell i sitt väsen. Han är relationell i sitt väsen. Vi ska se lite mer på det alldeles strax. Men att han är relationell i sitt väsen, det innebär att allt han skapar, för Gud är en skapande Gud, att allt han skapar verkar också vara relationellt. Har du någon gång tänkt på det? Har du någon gång reflekterat över det? Att han är en relationell Gud och det han skapar är relationellt. Alltså allt relaterar till varandra. Är beroende av varandra. Upprätthålls av varandra. Den här stolen står ju här för att det finns ett golv som lyfter upp en med mig. Allting står i relation till varandra. Och också allt levande får liv av varandra. Och jag tänkte, precis som förra predikan så utgick jag ifrån skapelseberättelsen. Det är väl logiskt om man ska prata om teknologi. Och prata om skapelseberättelsen. Men detsamma, jag vill liksom ta mitt avstamp också där idag i skapelseberättelsen. Och det slog mig att det är egentligen så unikt och fantastiskt att vi har ett ursprung att relatera till. Vi kan ta liksom hela skapelseberättelsen för givet. Men egentligen vilken otrolig gåva till oss att vi kan förstå oss själva utifrån vårt ursprung och skaparens tanke för oss. Om jag nu bara snabbt här hoppar in i första versen i Bibeln, vers 1 och framåt. I begynnelsen, vårt ursprung, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så fortsätter det, Guds ande svävade över vattnet. Och han skapade sol och måne, planeter, jorden med en atmosfär, himmel, jord, örter, grönska. Det här var ett axplock från skapelseberättelsen. Och han ska ha liksom vimlande liv i havet. Fiskar och plankton och fåglar på himlen, djur på jorden. Och allt skapat med förmåga att reproducera sig själv. Och så tittar Gud på det här och så säger han, wow, det här är gott. Det här är gott. Att säga att Gud är relationell är så mycket större än att liksom han bara gillar när vi umgås med varandra och är lite allmänt snälla och trevliga mot varandra. Det går mycket djupare än så. Hela skapelsen hänger samman. Vi kan få upp en bild här på lite planeter, tror jag. Se om det... Hela skapelsen hänger samman, och till och med planeterna, du ser det ut som de är jättenära varandra. Liksom. De är på astronomiskt avstånd ifrån varandra. Men ändå så relaterar de till varandra till en sån grad att om du plockar bort en av dem så riskerar hela systemet att falla samman. Att kollapsa, att inte fungera. Som att snackar vi liksom makrokosmos. Relationellt. Relaterar till varandra. Relationer är viktigt. Om vi nu liksom tar våra raket ner på jorden här nu då och kommer tillbaka hit ner. Jag vet inte om du brukar fundera och reflektera över din relation till plankton. Har du gjort det någon gång? Var det konstigt? Ja, det var en annan bild. Jag vill ha den andra planktonbilden, den här gröna, lysande. Den, ja. Ser man knappt vad det är, men det här är då fytoplankton. Tagit fel bild. Ja, men det kanske inte är det man funderar över, men faktum är att plankton är något av det viktigaste som du och jag relaterar till hela tiden. Därför att plankton står för 50-80% av det syret som du och jag andas. Det är inte ganska fascinerande. Det hänger ihop i system. Det är en process som är en del av kolcykeln. Jag har precis förhört något av mina barn på något sånt här prov i skolan. Om de här naturens kretslopp. Alla naturens olika kretslopp visar att Guds skapelse är djupt relationell. Plocka bort en litet steg ifrån liksom kolets kretslopp fallerar. Eller vattnets kretslopp fallerar. Eller, ja, ni är med mig. Det hänger samman. Och det här blev så stort för mig. Jag hade inte alls tänkt att jag ska tala om relationer. Men det var liksom när jag bara liksom studerade lite i liksom skapelseberättelsen inför förra predikan, så bara slog mig det här. Wow! Att liksom, hur djupt relationell hela Guds skapelse är. Eller ta en sak som vi har redan sett, den här bilden med träden. Jag vet inte om jag har listat ut det. Men träd, bara ett sånt annat exempel. Att träd kommunicerar med varandra. Här under ser ni det så här, man har forskning, och det finns jättemycket forskning på detta. Det kallas för Wood Wide Web, lite populariserat. Men det är att under här finns ett svampsystem som hänger samman så att träd kan prata med varandra. Det är liksom, men jag håller på att välta. Ja, men på riktigt, alltså ett litet svagt träd, då kommer ett starkt träd skicka ut näring till det svaga trädet. Eller om det är ett angrepp utav insekter, så kan de skicka ut signaler via det här liksom svampnätet, och det här trädet kan utsöndra då ämnen som skyddar mot de här angreppen. Allt i naturen talar samma språk. Det här var bara några exempel på hur hela naturen hänger ihop som ett relationellt system där vi är beroende av varandra. Nu blir det nästan som en biologilektion. Ja, då släckte den bra. Men liksom hela bara syftet med den här inledningen är att visa hur djupt relationell Guds skapelse är, och lägga det som en grund när vi nu ska zooma in på dig och på mig och Guds tanke för oss. Och då fortsätter skapelseberättelsen i vers 1:26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Låt oss göra människor lika oss. Inte låt mig. Gud i sin treenighet är relationell. Redan i liksom människans ursprung så lär vi känna en Gud som är relationell i sitt väsen. Så människan, att du och jag existerar, är ett beslut taget av en relationell Gud. i sin treenighet, låt oss besluta, låt oss bestämma oss för att skapa människan. Och kyrkofaren Augustinus, en sån här som man ofta citerar, som levde på 300-400-talet, han har sagt så här, att fadern och sonen och den helige anden lever i en evig kärleksrelation med varandra. Fadern älskar sonen och sonen älskar fadern, och den helige ande är kärleksbandet dem emellan. En evig kärleksrelation. Gud är fullkomlig relation av evighet till evighet i sig själv. Så när han kröner sin skapelse med människan, så gör han det med någon lik sig själv, skapad för relation med sig och med varandra. Och anden svävade över allt. Som Augustinus kallades för kärleksbandet. Som väver samman Guds skapelse. Och vad gör Gud när han skapar människan? Som han inte gör med någonting annat. Även om naturen är högst relationell som vi har sett. Så gör han något än starkare med människan. Jo, denna ande som svävade över allt och såg till att allt hängde samman i Guds skapelse. Han andas in denna ande i människan. Och människan blir en levande varelse. Här är människan. Och nu är det mycket gott, säger Gud. Skapad av en relationell Gud för relationer. Jag vet inte om ni är med, om ni ser hur viktigt detta är i Guds skapelse. Och med människan, detta med relationer. Och då blir tanken ganska snabb och ganska enkel. Inte konstigt. Inte konstigt att relationer är centralt i det som fienden vill slå sönder. För det är att slå sönder något fundamentalt i det som Gud har skapat. Om vi bara liksom skulle zooma in på syndafallet i sin essens. Ja, det är fiendeskap med Gud. Fiendeskap mellan varandra. Fiendeskap med naturen. Men också fiendeskap med oss själva. Lite som rubriker från Aftonbladet 2024. Konflikter, fiendeskap, bråk. Det är den verklighet vi lever i. I begynnelsen, Gud talade. Anden svävade. Liv blev till. Harmoniskt, fullkomligt, sammanhållet. Men i syndafallet så lät människan kaos komma in i kosmos. Och allt sedan dess, det är vår historia. Förlorad balans, trasiga relationer och smärtsam ensamhet. Men det är inte hela sanningen. Därför att mitt i vår historia finns ett kors. Mitt i mänsklighetens och världens historia har ett kors rest sig. Och Paulus säger så här i Kolosserbrevet 1:20. Genom Jesu blod på korset så har Gud slutit fred och försonat allting. Allting. Han är med, ni är med bakgrunden här nu. När vi liksom bara räser spolat genom hela Guds skapelse. Han har försonat allting med sig. Både det som finns på jorden och det som finns i himlen. Han har slutit fred där det var fiendeskap. Tack vare korset är fiendeskap och kaos inte längre vårat slutkapitel. Ja, det håller på och härjar. Det kan vi vara överens om. Men Gud har börjat skriva en ny berättelse. En berättelse om försoning, fred och återställd harmoni. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig ibland i varje fall. Så kan korset bli lite teoretiskt. En teoretisk, men bra lära. Men korset är inte en abstrakt lära. Utan den har direkta, konkreta konsekvenser för hela våra liv. Också våra relationer. Och det är där vi ska avsluta den här predikan en stund. med att lite prata utifrån den texten som Emma läste här i början. Att se, vad innebär det att ett kors har rests mitt i vår historia? Vad innebär det att leva i ljuset av detta korset, i ljuset av evangeliet? Och har det någonting, har det någon bäring på våra relationer, mer än teoretiskt? Har det någon bäring rakt in i våra liv? Ni har ju tagit på er det nya jaget, skriver Paulus, som ständigt förnyas till sann kunskap och blir allt mer lik sin skapare. Ni är ju Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er, och så ska också ni förlåta varandra. Men det viktigaste av allt, det är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder er samman till fullständig enhet. Jag vet inte om du tänkte på det när jag läser texten här igen. Att Paulus börjar precis där som vi började dagens predikan. Hos vår skapare. Kanske inte den första iakttagelsen man gör när man läser den här texten om hur vi ska leva i relation till varandra. Men han tar sitt avstamp exakt just där. Hos skaparen. Ni har ju, säger han i vers 9 och vers 10, tagit på er det nya jaget som ständigt förnyas i sann kunskap och blir allt mer lik er skapare. Korset för oss tillbaka in i Guds skapelsetanke för oss och återupprättar oss till Guds likhet. Och det är en pågående process. Det är inte så att vi blir fullkomliga på en gång. Då hade det varit kört för mig i varje fall. Utan det är en pågående process, talar han om, att vi ständigt förnyas och blir mer lika vår skapare. Och där fortsätter han sedan att tala om hur vi lever i relation med varandra. Som att lite att ge exempel på vad gudslikheten ser ut som. Det är ganska intressant att han liksom går in och talar om relationer. För att det är ett tydligt exempel på utifrån hur Gud är. Så fyra punkter, och den första punkten är förståelsen av vem jag är. Och då står det i vers 12, ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Psykologer vet att barn som växer upp med kärlek och trygg anknytning har lättare när de växer upp att utveckla förmågan att älska och liksom relatera till andra människor. Också i vuxen ålder. Så man får liksom med sig det. Man har varit liksom, fått uppleva kärlek, så har man lättare att också sen visa kärlek. Magnus Malm, en kristen tänkare och författare, han har skrivit en bok som heter Fri att tjäna. Och där skriver han så här. Att det största behovet i en kristen gemenskap, det är vi. Det är människor som vet att de är älskade av Gud. Det största behovet är människor som vet att de är älskade av Gud. Och det här med att veta, det är lätt, det kan bli så liksom vi bara predikar på. Men det är inte bara kunskap, utan det här att veta, vi ska liksom lyfta fram att det också är en erfarenhet som får växa över tid. Att liksom vi får bara meditera och suga in på det. Det räcker inte bara att höra, utan jobba med det. Jobba med den här tanken hela tiden att jag älskar av Gud. Låt det kännas, låt det få liksom beröra mer än bara här uppe. Paulus säger i Romarbrevet 5, vers 8, att Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är en sanning, men också en sanning som får sjunka in och börja liksom växa i oss. Du är älskad av Gud. Du är älskad av Gud. Du är älskad av Gud. Du är utvald. Du är helig. Och du vet, på den grunden. Jag får suga. Jag vet inte, för mig så när jag fick tala ut de här orden, det händer någonting. På den grunden så blir du och jag hela. På den grunden blir vi fria att älska oss själva, men att också att älska andra omkring oss. Förståelsen av vem jag är. Nästa punkt ifrån texten handlar om vår insida. Vers 12. Därför klä er i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet. Oj, vad mycket vi ska göra. Detta är inte en lista på saker som du och jag direkt ska göra. Utan vad det här talar om, om vi tittar på det lite närmare, så är det att det talar om våran insida. Det här är inte direkta saker som man på direkt kan göra, utan det talar om hur är min insida. Så Paulus, när han lyfter fram de här olika orden här, så talar det om ett hjärta som är format av evangeliet, som är format av den här vissheten och erfarenheten att jag är älskad av Gud. Och när vi badar i det, så formar det våran insida, att vi ständigt får förnya oss i den här liksom likheten med Gud som man börjar med att tala om. Som Guds älskade, klä er insida med medkänsla, med godhet, med mildhet. Det är lite som en så här uppmuntran att nu när du vet att du är älskad, börjar du också tapetsera ditt inre rum med de färgerna. Ett rum som skapar frid. Jag vet inte, vi har alla så otroligt olika erfarenheter och uppväxter med olika grader av trasighet. Men vi har i Jesus mött samma far, Gud Fader, som möter oss med kärlek, som vill hela varje sår och värma allt som är fruset och forma fram ett mjukt och generöst hjärta. Och här har vi någonting att stå på. Och det, nu börjar Paulus liksom tala lite grann om hur vi faktiskt rent praktiskt är mot varandra. Men du vet, ibland är vi så fokuserade på buden. Vad ska vi göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Lugna dig. Och först bara få bada i vad han har gjort för oss. Och det leder sen fram hur vi är till varandra. Punkt 3, hur vi är mot varandra. Punkt 3. Klä er i vers 12 i tålamod. Vers 13. Ha överseende med varandra. Och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er, och så ska också ni förlåta varandra. Herren har ju förlåtit er, så ska också ni förlåta varandra. Och här bara önskar jag att du inte skulle höra ett krav, utan att du nu skulle se hela bilden av det vi har talat om. Ifrån anden som svävar över mörkret. Och när Gud liksom andades in sitt liv i Adam, i människan. En människa skapad att vara lik Gud. Att liksom hänga samman i hela hans relationella skapelse. Du vet, synden vill förvrida. Men Gud, han vill förmera liv och glädje i dig och mig. Så när han lyfter fram det här att förlåt ni varandra. Det kan komma som ett bud, men vet du vad? Det är inte ett bud på det sättet. Utan det är att han vill oss så väl. Så han vill föra oss in i fullheten av det han har tänkt oss för. Så vi kan leva i hela och goda relationer med varandra. Och en sak som är intressant här. Att när vi läser den här. Först ska man tänka en jättelång lista. Vi ska vara goda. Vi ska vara det här och det här. Det är egentligen bara en sak. Om du tittar på den här texten. Som är en direkt uppmaning. Som vi direkt kan omsätta i praktiken. Och det är att vi ska förlåta varandra. Allt annat är mer liksom traits. Eller vad säger man. Det är mer liksom något som formas i oss över tid. Och utifrån det så kommer konkreta handlingar. Det enda konkreta är förlåt varandra. Varför? Jo, därför att med förlåtelse så kommer vi långt. Gud vet att syndernas förlåtelse, du vet när vi får möta Jesus, ta emot syndernas förlåtelse, det bär oss ifrån liv till död. Och på samma sätt är det också i förlåtelse mellan oss, mellan varandra, mellan människor. Det är bärare av liv och förlöser helande och försoning. Det förlöser en kraft till liv och frihet. Och när man läser det här tänker, oj vad jag ska vara god. Alltså, ja, det är ju underbart. Men jag tror inte det handlar om det här att vi ska bli, om nu ska bli den här passiva, timida som bara böjer mig hela tiden och blir som en boksäck som bara tar all skit. Men sån är ju inte Jesu förlåtelse. Vet, han böjer ju sig inte för allting, men han står upp för det som är sant och rätt. Sann kärlek reagerar mot det som är fel, men den håller inte människors misstag emot dem. Det där var fel, men jag håller inte emot dig, utan jag förlåter. Paulus ger oss verktyg att leva i försoning. Därför att när relationer brister så bryts de här kretsloppen. Ni vet, i naturen, då bara rasar allting samman. Det är samma sak här. När det finns oförsoning mellan människor, oförlåtelse, så bryts någonting som sätter liksom det system du tänkt att skapa ut av helhet och frid. Det sätts ur liksom system. Och det är nog få saker som tär mer på en människa än oförlåtelse. I en studie från 2001 så fick deltagare i studien tänka på en händelse som hade skadat dem. Och bara tanken på det som hade gjort dem illa och sårat dem, då kunde man direkt mäta hjärtfrekvens som rusar, blodtryck och såna här saker. Men sen man fick tänka att man förlät den här personen som hade sårat den, då kunde man direkt mäta hur pulsen gick ner, blodtryck sjönk och ett bättre känslomässigt tillstånd bara genom tanken på förlåtelse. Everett Worthington, en sån ledande forskning i världen kring förlåtelse, just har forskat kring just det här. En annan studie, eller många av hans studier, visar att människor som har svårt att förlåta lider mätbar högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Är ni med? Gud vill oss väl. Så när han kommer med det här budet, förlåt varandra. Vad jobbigt, jag vill inte förlåta den idioten. Eller vad det nu är, eller den som har sårat mig så. Men du vet, när Gud uppmanar oss till det så är det för att han vet att det förlöser liv. Och det är likt honom och hans natur, för han är en förlåtande Gud. Gud vill oss väl och att vi ska leva i hela relationer så långt som det är möjligt. Och är det inte möjligt att vi ändå ska få kraft att förlåta även om den andra inte tar emot förlåtelsen eller har möjlighet att ta emot den. Så fortsätter han i samma anda. Klä er i tålamod. Ha överseende med varandra. Alltså du vet, när han talar om hur vi ska leva i relationer med varandra, så är det liksom ingenstans av det här gör si, ring 14 gånger i veckan, skicka 13 sms och baka 100 bullar och lämna över. Det finns massor bra saker man kan göra. Det är väldigt lite sånt i det som Paulus talar om här. Istället talar han om tålamod. Är det något vi behöver för att leva i relation och vänskap med varandra, så är det tålamod. Tålamod med den som inte lever upp till dina relationella krav. Sluta håll dig emot människor. Om man har inte hört av sig på jättelänge, släpp det. Förlåt den som inte räcker till. Alltså det är klart att vi vill finnas där och vi vill vara tätt in på varandra. Men jag tycker, för mig är det så djupt fascinerande när jag tittar på den här texten, att det finns något intressant här. Men man kan tänka ibland att vi kristna vara bättre vänner än andra. Jag vet inte om det är rätt fråga att ställa. Kanske snarare handlar det om hur duktiga, förstår man rätt, att vi är på att visa nåd mot varandra. Inte att vi är så himla bra och supertrevliga och grymma, utan det vi verkligen borde vara kända för, att vi visar varandra nåd och tålamod. Och vet du vad, jag tror att det här är en nyckel till levande relationer. För är det någonting som kväver vänskap, så är det när vi lägger krav på varandra. Det kväver. Men du vet, det är så befriande att möta när man bara känner, åh, jag borde ha ringt den här personen. Men när man träffar personen känner man bara, det finns ingenting. Det är bara liksom en öppen famn och vad gott att se dig igen. Då känner man bara, wow, här vill jag investera mer tid. Här vill jag liksom finnas tätt inpå. Så jag skulle bara uppmuntra oss att sluta lägga den här typen av krav på varandra. Och du, vet du vad? Tänk inte att det är bättre i någon annan kyrka. Eller bland andra vänner. Om jag bara hade andra vänner. Du vet, människan är som den är. Och vad vi än vänder oss. Så vad är det vi behöver? Tålamod med varandra. Ha överseende med varandra. Och du vet, där kommer det blomstra. Jag är helt övertygad om det. Och det sista men starkaste av allt, som jag kallar för den röda tråden som väver samman allt, vers 14. Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. Är inte det här vackert? Man vill ju gråta. Det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet. Vi ska prioritera kollegor, vänner, grannar och allt möjligt sådär. Men här är faktiskt en direkt uppmuntran att prioritera den kristna gemenskapen. Vi får älska hur många vi vill. Det finns ingen gräns. Vi ska visa kärlek mot så många vi kan. Men mot våra trossyskon, vår andliga familj, glöm inte det. Och hur ska man sluta en sån här predikan? Jag vet inte riktigt, men jag tror att det gör någonting med oss bara att se Guds stora relationella tanke. Men också att evangeliet blir det faktiskt väldigt praktiskt. Och min sista bara, liksom, om det nu skulle vara en uppmuntran att avsluta med eller tanke. Det är att jag vill uppmuntra dig att främst söka din djupaste identitet och tillhörighet hos Gud. Det finns en orsak till att Paulus säger att vi behöver ha tålamod med varandra. Människor kommer att göra dig besviken. Men om vi badar i kunskapen att vi är älskade, utvalda, heliga i Gud, så att det blir liksom vår djupaste erfarenhet, då tror jag att det kommer hjälpa oss att bli mer tålmodiga, mer kärleksfulla, mer fyllda av medkänsla, så att vi kan förlåta och fortsätta att älska. Och jag tänker, wow, vad finns det att upptäcka i detta? Vad finns det för oss att upptäcka om vi slutar hålla saker emot varandra, men istället badar i att vi älskade av Gud, utvalda i honom, och visa varandra mycket tålamod och nåd? Jag är väldigt förväntansfull på att se det få växa till än. Men jag tycker vi är en sån gemenskap. Men på något sätt, jag tror att det kan få växa sig djupare. Åtminstone hos mig. Och där slutar vi dagens predikan. Amen.